We welcome you to this General Relief
Society. Vi hälsar er välkomna till detta allmänna möte för hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Jag, syster Julie B. Beck, är hjälpföreningens generalpresident och är här ikväll med mina rådgivare, syster H. Allard och syster Barbara Thompson. Mötet sänds ut på 78 språk till 175 olika länder, nationer och territorier. Vi har som hjälpföreningens presidentskap personligen träffat hjälpföreningssystrar i Centralamerika, Sydamerika, Förenta Staterna och Stilla havsöarna under året som gått. Vi är glada att ha president Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet med oss här ikväll. Äldste Russell M. Nelson och äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas quorum och äldste Bruce E. Hafen i de 70s quorum som verkar som våra rådgivare är också här ikväll liksom generalpresidentskapen för unga kvinnor och primär och medlemmar i hjälpföreningens generalkommitté. Musiken under mötet framförs av en kör bestående av hjälpföreningssystrar från stavar i West Point, Clearfield, Clinton, Sunset och Syracuse i Utah under ledning av Kathy Jolly med Bonnie Goodliff vid orgeln. Kör och församling sjunger nu tillsammans vår inledningssalm. Det är solsken i min själ idag. Och syster Martha Johnson i hjälpföreningens generalkommitté håller sedan inledningsbönen.
Sun shine in my soul today, for glory, yes.
Our beloved Father in heaven.
Fader i himlen. Vi är tacksamma för att vara här samlade som dina döttrar över hela världen. Vi är tacksamma för att samlas här med din profet som du har gett oss att leda oss under dessa sista dagar. Vi är tacksamma för prästadömet som du har gett till oss och för det som bär det så väl och utför ordinationer till vår fördel. Vi är tacksamma för att du visar oss vägen att återvända till dig. Vi ber dig ödmjukt att vi ska få ta emot ditt råd ikväll. Att våra hjärtan ska öppnas och våra sinnen. Så att vi ska kunna göra de saker som vi behöver i våra liv. Så att vi kan göra vår vistelse här på jorden ännu bättre så att vi kan komma tillbaka till dig och ta emot det ljus och den kunskap som du har för oss. Vi är tacksamma för att vi är dina döttrar. Vi är tacksamma för att vi är samlade. Och vi söker att göra din vilja. Vi är tacksamma för den frihet vi har att träffas så här. Över hela världen. Att vi kan välja. Att sluta förbund med dig och att hålla dem. Och att välja att lyfta andra och föra dem till dig. Vi är tacksamma för den anden som vi kommer att känna här ikväll. Att vi ska röra oss att leva lite närmare till dig. Vi ber om din välsignelse över dem som ska tala till oss och sjunga.
We pray that we will receive thy message.
De ska få de uppenbarelser som har sökt. Vi tackar dig för allt som vi har fått. Och gör så i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Tack, Sister Johnson. President Monson har bett mig att tala först denna kväll. Efter mitt tal sjunger kören som systrar i Sion. Syster Sylvia H. Allred, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, talar sedan till oss. Efter henne talar syster Barbara Thompson, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Efter syster Thompsons tal sjunger kör och församling. En grundval blev lagd. Vilken vacker sammankomst av kvinnor i Hjälpföreningen. Sedan vårt sista allmänna möte har jag haft förmånen att besöka många av er. Tack för era trofasta liv och hängivna tjänande. På tidigare allmänna möten för Hjälpföreningen har vi märkt hur starkt och orubbligt kvinnorna i kyrkan är medvetna om och uppfyller syftet med Hjälpföreningen. I kväll hoppas jag kunna vidga vårt vittnesbörd och vår kunskap om Hjälpföreningen som ett verk grundat på tro. Jag ska tala om syftet med det verket och hur vi ska uppnå det. Vi vet att syftet med Hjälpföreningen som den grundades av Herren är att förbereda kvinnor för det eviga livets välsignelser genom att hjälpa dem, stärka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka familjen och hemmet, tjäna Herren och hans barn. Hjälpföreningens historia, syftemål och verk är unika bland alla kvinnoorganisationer. År 1942, under Hjälpföreningens 100-årsjubileum, sa kyrkans första presidentskap: ingen annan kvinnoorganisation på hela jorden har kommit till på det viset. Medlemmar och Hjälpföreningen bör inte låta sig vare sig illasinnade eller konkurrerande intressen av något slag avleda dem från plikter och skyldigheter, de förmåner och hedersbetygelser, de möjligheter och färdigheter som hör samman med medlemskapet i denna underbara förening. Om vårt medlemskap i hjälpföreningen är så viktigt, behöver vi veta vad som skiljer oss från varje annan kvinnogrupp eller organisation. Allt vi gör i hjälpföreningen har betydelse eftersom vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus besökte Josef Smith och genom honom återställde fullheten av Jesu Kristi evangelium på jorden. Hjälpföreningen ingick i den återställelsen. Profeten Josef Smith definierade syftet med hjälpföreningen och undervisade systrarna om det här syftet på samma sätt som han undervisade prästadomsledare i Kirtland och Nauvoo om deras prästadomsuppgifter och verksamhet. Vi har en organisation som fortsätter att ledas idag av profeter, sier och uppenbarare. Hjälpföreningen är unik eftersom det organiserades efter prästadömets mönster och eftersom vi verkar på allmän och lokal nivå under ledning av prästadömet. Vi samarbetar med prästadomsledare som innehar nycklarna som ger dem myndighet att presidera i Herrens namn. Vi verkar på ett likartat sätt som prästadömet, vilket innebär att vi söker, tar emot och agerar i enlighet med en uppenbarelse, fattar beslut i råd och ägnar oss åt att ta hand om enskilda en och en. Vi har prästadömets mål att förbereda oss för det eviga livets välsignelser genom att ingå och hålla förbund. Därför, liksom för våra bröder som innehar prästadömet, är vårt verk att frälsa, tjäna och bli ett heligt folk. President Boyd K. Packer har lärt att hjälpföreningen har ett mycket omfattande ansvar. Närvaro vid söndagsmötet är endast en liten del av er plikt. Några av er har inte förstått det här och har åsidosatt mycket av det som hjälpföreningen har stått för under årens lopp. Systerskapet, kärleksverksamheten och det praktiska arbetet, han förklarade. Profeten Joseph Smith talade om för oss att hjälpföreningen är organiserad efter prästadömets mönster. När en man bär prästadömet kräver det fullständig hängivenhet och lojalitet. Medlemskap i prästadömet förhöjer mannen och pojken. Var han än är, var han än gör, vem han än umgås med, förväntas han att ära sitt prästadöme. Om ni systrar följer det här mönstret, kommer ni att tjäna er organisation, saken, hjälpföreningen. Ett tjänande i hjälpföreningen förhöjer och helgar varje enskild syster. Ert medlemskap i hjälpföreningen bör alltid vara hos er. Slut på citat. När vårt syfte är uppenbart säger det sig självt att det finns ett lämpligt sätt att fullfölja våra förpliktelser. Låt oss kortfattat gå igenom hur hjälpföreningens verk grundat på tro ska utföras. Något av det mest dyrbara vi har är tid. De flesta kvinnor har många ansvar och har aldrig nog med tid för att göra allt som deras hjärtan och sinnen önskar. Vi visar respekt för Herren och systrarna när vi använder hjälpföreningens tid på ett inspirerat sätt. President Dieter F. Uchtdorf sa: en vis man beskrev en gång skillnaden mellan den ädla konsten att få saker och ting gjorda och den ädlare konsten att lära sig saker och ting, lämna saker och ting ogjorda. Sann visdom i livet, sa han, består av att rensa bort det oväsentliga. President Uchtdorf frågade sedan: vilka oväsentligheter belamrar din dag och själ din tid? Vilka vanor kan du ha skaffat dig som inte tjänar något nyttigt syfte? Vilka oavslutade eller inte påbörjade saker skulle kunna ge kraft, mening och glädje i ditt liv? Vi kan tillämpa hans frågor på alla våra möten och vårt arbete i hjälpföreningen. Vi håller vår förenings veckomöte på söndagar som en del av mötesblocket på 3 timmar. Det är underbart att tänka på att varje söndag i hela världen samlas tusentals grupper med systrar för att stärka sin tro, stärka sina familjer och samordna sitt arbete med att hjälpa andra. Våra söndagsmöten är bara 15 minuter långa, så vi inleder dem genom att ta hand om viktiga saker som hjälper oss bli mer enade och effektiva i vårt arbete i hjälpföreningen. Vi tar upp ärenden på ett kortfattat, värdigt och organiserat sätt och i harmoni med vilka vi är och vad vi ska göra. På samma sätt som systrarna under de första hjälpföreningsmötena tog emot undervisning från profeter och apostlar, så studerar vi orden från kyrkans ledare idag. Vi Vilken välsignelse det är att ha samordnade resurser som håller ut lära och principer som hjälper oss att efterleva evangeliet i vårt personliga liv och i hemmet. Eftersom det här är ett verk grundat på tro är hjälpföreningens lektioner mest verkningsfulla när de inspireras och undervisning ges. Och hon som predikar och hon som tar emot förstår varandra och båda blir uppbyggda och gläds med varandra. Alla våra möten och aktiviteter är möten för hjälpföreningens systrar. Under ett antal år har vi kallat ytterligare hjälpföreningsmöten för hemmets, familjens och den enskildes utveckling. Som svar på frågor om vad det här egentligen innebär och de olika tolkningar som finns om syftet med dessa möten har det bestämts att beteckningen hemmets, familjens och den enskildes utveckling ska upphöra nu.
In council with the first
president. I samråd med första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum beslutades det att istället för att ge hjälpföreningens ytterligare möten en ny benämning så kommer nu alla sådana hjälpföreningsmöten och aktiviteter att helt enkelt kallas för hjälpföreningens möten. Enskilda hjälpföreningsmöten som inte hålls på söndagar kallas efter vad de är. Tjänande, kurser, projekt, konferenser eller arbetsgrupper. De här mötena kan utgöra en värdefulla komplement till söndagens undervisning, särskilt för systrar som verkar i primär eller unga kvinnor eller som inte kan komma till söndagens möten. De här mötena blir också ett bra tillfälle att ta med vänner och systrar i hjälpföreningen som annars inte är aktiva i kyrkan. Alla medlemmar är välkomna och inbjuds. Men systerna bör inte känna att närvaro vid de här mötena är obligatorisk. Under ledning av biskopen kan hjälpföreningens presidentskap använda de här mötena för att ta upp enskilda och familjers andliga och timliga behov i församlingen och stärka systerskap och enighet. När systerna träffas under hjälpföreningens möten under veckan har de möjlighet att lära sig att utföra hjälpföreningens medmänskliga och praktiska ansvar. De lär sig och utöva färdigheter som hjälper dem att stärka sin tro och rättfärdighet, stärka familjen och hemmet och hjälpa de behövande. Avsikten med de här mötena är att lära färdigheter och ansvar som hör samman med kvinnlighet och moderskap i Herrens plan. Kvinnor lär sig att tillämpa principer för att leva förutseende och för andligt och timligt oberoende och de stärks också i systerskap och enhet när de undervisar varandra och tjänar tillsammans. Församlingens hjälpföreningspresident har uppsikt över alla möten i hjälpföreningen. Som en del av det här ansvaret samråder hon regelbundet med biskopen om hur de här mötena kan tillgodose enskildas och familjers behov i församlingen. Hjälpföreningens presidentskap beaktar under bön hur ofta de bör hålla de här mötena och var de ska hållas. Därefter gör de en rekommendation till biskopen som beaktar systernas tillgång på tid, familjeomständigheter, reseavstånd och kostnader. Kostnad för att ta sig till församlingen, säkerhet och andra lokala omständigheter. De här mötena hålls vanligen vid en annan tidpunkt än på söndagen eller på måndagskvällen. De hålls vanligen en gång i månaden, men hjälpföreningens president kan rekommendera att mötena hålls mer eller mindre ofta. Men man bör försöka hålla minst ett möte i kvartalet. Minst ett medlem av hjälpföreningens presidentskap bör närvara vid varje möte. Hjälpföreningens ledare bör i bön samråda om de ämnen som kommer att stärka systrarna och deras familjer och om bästa sättet att lära ut de här ämnena. Hjälpföreningens president ser till att planerna godkänns av biskopen. Hon ser också till att planerna harmonierar med nuvarande riktlinjer och aktiviteter, vilket innebegriper riktlinjer om ekonomi. Även om hjälpföreningens president har uppsikt över de här mötena kan hon be en syster eller annan syster i församlingen att verka som samordnare och hjälpa presidentskapet. Mötena kan fokuseras på ett ämne eller delas upp i mer än klass eller aktivitet. I allmänhet bör lärarna vara medlemmar i församlingen eller staven. Varje år kan ett möte eller en aktivitet högtidlighålla grundandet av hjälpföreningen och dess historia och syften. Vid planering av ytterligare möten för hjälpföreningen kan ledarna prioritera ämnen som uppfyller hjälpföreningens mål. Till exempel äktenskap och familj, hemkunskap, förutseende eleverna och oberoende hjälpverksamhet, tempel- och släktforskning, missionärsarbete och andra ämnen som biskopen ger förslag på. När vi planerar frågar vi vad Herren vill att vi ska lära oss och bli för att vara förberedda för evigt liv. I Herrens visdom har varje församling sina egna unika egenskaper som ingen annan församling delar. Det kan jämföras med den DNA som identifierar varje människa som unik. Varje biskop har ansvar för just sin församling. Varje församlings hjälpföreningspresident har kallelsen att bistå biskopen. Varje biskop och hjälpföreningspresident har fått händer lagda på sina huvuden för att ta emot inspiration för sina speciella ansvar och inte för någon annan församling eller grupp med hjälpföreningssystrar. Om vi verkar med den här insikten söker vi uppenbarelse och arbetar i kompanjonskap med en biskop för att utföra hjälpföreningens syftemål i våra egna församlingar. Följden av att verka på det sättet blir att om systrar och familjer behöver vara förberedda på nödsituationer så kan hjälpföreningen organisera, undervisa och inspirera den förberedelsen. Om systrar och familjer behöver förbereda sig för templet kan hjälpföreningen organisera, undervisa och inspirera systrarna att göra det. Om en biskop behöver unga ensamstående kvinnor för att sprida evangeliet och föra sina vänner tillbaka till aktivitet kan hjälpföreningen organisera, undervisa och inspirera det arbetet. Om unga mödrar behöver lära sig hur man vårdar och tar hand om sina barn så kan hjälpföreningen organisera, undervisa och inspirera det arbetet. Om systrar behöver lära sig att förbättra sina färdigheter inom hemkunskap som hjälper dem att då bli andligt starka kan hjälpföreningen organisera, undervisa och inspirera det arbetet. Om prästerdömsledare behöver genomföra något viktigt kan de vända sig till hjälpföreningen för att få hjälp. När vi arbetar på rätt sätt i hjälpföreningen utökar vi hjälpföreningens förmåga att kraftfullt samverka med prästadamsledarna i varje församlingen. Som Joseph Smith sa i Läran av förbunden, låt ingen betrakta detta som något obetydligt, för det finns mycket i framtiden vad beträffar de heliga som är beroende av detta. Ni systrar vet att ett mycket stort skepp i storm har stor nytta av ett mycket litet roder som håller det upp mot vinden och vågorna. Ledare i hjälpföreningen, det här budskapet blir era nuvarande officiella riktlinjer om hjälpföreningens nya möten. Om ni har frågor om något av det som vi har tagit upp här efter att ha studerat det här budskapet, så rådgör tillsammans era egna församlingar och stavar för att komma fram till de lösningar ni är i behov av. Större delen av det väsentliga arbete vi utför i hjälpföreningen äger inte rum på mötena. Låt oss nu inrikta oss på besöksverksamheten. Eftersom vi följer Jesu Kristi exempel och lära, värdesätter vi den här officiella kallelsen att älska, känna till, betjäna, förstå, undervisa och hjälpa i hans ställe. Det här är en plikt som vi har i kyrkan där vi är säkra på att få Herrens hjälp om vi ber om den. Det här är ett kall som helt säkert kommer att stärka vår tro och personliga rättfärdighet och stärka vårt eget hem och vår familj, allt eftersom vi blir mer och mer sanna medarbetare till Herren. En syster har i vår kyrka inget annat ansvar utanför familjen med samma möjlighet att göra lika mycket gott som besöksundervisningen. Eftersom det här är Herrens program för personlig omsorg i hans kyrka har riktlinjerna för besöksundervisning godkänts av första presidentskapet och finns i kyrkans instruktionshandbok. Eftersom besöksundervisningen inriktar sig på enskilda systrar organiserar inte hjälpföreningens ledare kvinnor i grupper med avsikt att utföra besöksverksamheten. Biskopen som ordinerats till församlingsherde har inte möjlighet att vaka över alla Herrens får samtidigt. Han är beroende av att inspirerade besökslärare hjälper honom. Vi vet att var och en av oss bör välja att vara vän med alla i vår församling, men biskopen och hjälpföreningens president har ansvaret att ta emot uppenbarelse i fråga om vem som ska få uppdraget att vaka över och styrka varje enskild syster. Idealet vore att varje syster vakade över och styrkte åtminstone ytterligare en syster i sin församling. Det är en välsignelse för oss att ha kallats att be för en annan syster morgon och kväll och få inspiration om hur Herren vill att vi ska ha omsorg om en av hans döttrar. Besöksundervisningen blir ett verk grundat på tro när vi inriktar oss på människor istället för på procentsatser. I själva verket är besöksundervisning något som aldrig blir färdigt. Det är mer ett sätt att leva än en uppgift. Trofast tjänande som besökslärare är ett bevis på vårt lärjungeskap. Vi visar vår tro och följer ett mönster som Herren har gett när vi varje månad redogör för vårt uppdrag. Om vår omtanke huvudsakligen handlar om att rapportera att varje syster i församlingen har hört det besökslärarnas budskap som trycks varje månad i Ensign och Lehona, skulle vara mer effektivt att läsa det högt för alla på ett sakramentsmöte. Våra rapporter är till stor hjälp för biskopen och hjälpföreningens president när vi informerar dem om systernas andliga och timliga välbefinnande och om hur vi har kunnat tjäna och älska dem. Jag är oerhört tacksam för alla mina besökslärare som under årens lopp har visat sin tro genom att tjäna, undervisa, stärkt och älskat mig på inspirerat sätt. Vår hjälpverksamhet och vår medverkan i fråga om enskildas och familjers välfärdsrelaterade behov är en följd av besöksundervisningen. Hjälpföreningens president får genom besökslärarna och genom egna besök kunskap om behov hos medlemmar i församlingen. Ibland organiserar hon oss för att hjälpa andra och andra gånger hjälper vi till enligt vår natur. Och enligt den heliga andens maningar. Jag lärde mig av min syster Camilla Kimball, president Spencer W. Kimballs hustru, att aldrig undertrycka en storsint tanke. Genom att följa hennes råd kan vi vara säkra på att vår fader i himlen känner oss personligen, eftersom han sänder oss till de behövande för att vara hans händer och hans hjärta. När vi gör det stärks vår tro på honom. Vi lever i en lycklig och spännande tid av tillväxt i kyrkans historia och vår hjälpförening ingår i det historieskapandet. Joseph Smith sa det, låt varje man, kvinna och barn inse hur viktigt verket är och agera som om framgång helt och hållet är beroende av hans eller hennes ansträngningar. Låt alla känna sig intresserade av det och sen beakta att de lever i en tid som har vidrört de djupaste känslor av hos kungar, profeter och rättfärdiga män för tusentals år sedan. Ett framtidsperspektiv som inspirerat deras ljuvligaste kommentarer och mest upphöjda sånger och fick dem att utbrista i sådana hänförda strofer som finns upptecknade i skrifterna. Jag gläds över att veta att Herren älskar mig så mycket att han vägleder oss i detta verk genom profeter, sier och uppenbarare och att vi tillhör en kyrka som verkar under fortsatt uppenbarelse. Jag är säker på att när varje syster gör sin del för att förvissa sig om att hjälpföreningens syfte uppfylls kommer änglar att vara våra bundsförvanter och vi får vara med om häpnadsväckande underverk. Vi prisar och tackar Gud för det livsviktiga verk grundat på tro som vi har tilldelats. I Jesu Kristi namn. Amen.
What a joy it is to be assembled together across.
Vilken glädje det är att samlas över hela världen som systrar i Sion. Jag är tacksam för möjligheten att delge er mitt vittnesbörd om frälsaren och uttrycka min kärlek till er. Jag kommer tala idag om varför alla kvinnor behöver hjälpföreningen i sitt liv. Kort efter det att profeten Joseph Smith organiserat och upprättat kyrkan organiserade han också kvinnornas hjälpförening. Han sa, kyrkan var aldrig fullständigt organiserad förrän kvinnorna sålunda hade organiserats. Hjälpföreningen är en väsentlig del av kyrkan och som presidentskap hoppas vi kan hjälpa dig förstå varför den är väsentlig i ditt liv. Vårt presidentskaps djupaste önskan är att hjälpa varje kvinna i kyrkan förbereda sig för att ta emot templets välsignelser, att hedra förbundet hon sluter och att verka för Sions sak. Hjälpföreningen inspirerar och lär kvinnorna att öka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka familjen och söka upp och hjälpa behövande. President Kimball sa om vår tid, citat, en stor del av den starka tillväxt som kommer äga rum i kyrkan i de sista dagarna beror på att många av de goda kvinnorna i världen ska dras till kyrkan i stora skaror. Detta kommer att ske i den mån kvinnorna i kyrkan återspeglar rättfärdighet i sitt liv, i den mån kvinnorna i kyrkan betraktas som annorlunda i positiv bemärkelserna än kvinnorna i världen. Bland världens sanna hjältinnor som kommer att sälla sig till kyrkan finns det kvinnor som är mer angelägna om att vara rättfärdiga än att vara själviska. Dessa äkta hjältinnor besitter sann ödmjukhet, lägger större värde vid redbarhet än synlighet. Sålunda blir kvinnans föredöme i kyrkan en väsentlig kraft vad gäller både numerisk och andlig tillväxt i kyrkan i de sista dagarna. Slutcitat. Jag tror att de här profetiska orden nu går i uppfyllelse. De goda kvinnorna i världen tar emot Jesu Kristi evangelium i stora skaror i världens nationer. Ni är de sanna hjältinnor som han talade om. Vi har träffat er i tusental när vi res runt världen. Vi har sett era goda gärningar. Vi har hört era innerliga vittnesbörd. Vi har känt er ande. Vi har sett evangeliets ljus återspeglat i ert ansikte. Ert föredöme och inflytande för det goda är både enastående och förunderligt. Men vi är också medvetna om många kvinnor i kyrkan som inte helt och fullt åtnjuter aktivitetens välsignelse i kyrkan och i hjälpföreningen. Vi kallar er som redan är aktiva i hjälpföreningen till handling. Vi ber er att söka upp de kvinnor som inte är aktiva i hjälpföreningens arbete i era församlingar och grenar för att med kärlek visa dem vad hjälpföreningen kan göra för dem. Vittna för dem om att hjälpföreningen kommer att berika deras hem och personliga liv. Erbjud dem er vänskap och er systraskap. Vaka över och stärk dem. Hjälp oss vända samhällets trend mot familjens upplösning. Hjälp era systrar vända sig till Herren och hans plan för sina barns lycka. Då finner de vägledning, tröst, frid, insikt och inspiration. Då ska de veta att deras himmelske fader älskar dem och bryr sig om dem på ett sätt som inte går att mäta. Vad gör hjälpföreningen för kvinnor som tar emot gåvan att vara aktiva i organisationen? Hur välsignar hjälpföreningen familjen och hemmet? Min mor var ny medlem i kyrkan när hon kallades som hjälpföreningens president i vår lilla gren i San Salvador. Hon påpekade för grenspresidenten att hon var oerfaren, oförberedd och otillräcklig. Hon var över 30, hade lite skolutbildning och hade ägnat hela sitt liv åt att ta hand om sin man och sina 7 barn. Men grenspresidenten kallade henne ändå. Jag iakttog hur min mor växte med uppgiften. Genom sitt tjänande utvecklade hon ledarfärdigheter och nya talanger som att undervisa, tala offentligt, planera och organisera möten, aktiviteter och tjänande projekt. Hon påverkade kvinnorna i grenen. Hon tjänade dem och lärde dem att tjäna varandra. Systrarna älskade och respekterade henne. Hon hjälpte andra kvinnor att upptäcka, använda och utveckla gåvor och talanger. Och hon hjälpte dem bygga upp riket och skapa starka andliga familjer. Hon förblev trofast mot tempelförbunden hon slutit. När hon gick bort kände hon sig tillfreds med sin skapare. En syster som var hennes rådgivare i hjälpföreningen skrev ett brev till mig flera år senare. Citat: "Din mor var den som lärde mig bli den som jag är nu. Av henne lärde jag kristlig kärlek, vänlighet, ärlighet och ansvar i våra ämbeten. Hon var min mentor och mitt exempel. Jag är nu 80 år, men jag har förblivit trofast mot frälsaren och hans evangelium. Jag har tjänat som missionär och Herren har välsignat mig storligen." Slutcitat. Jag har varit vittne till samma under hos många kvinnor i olika delar av världen. De omfattar evangeliet och hjälpföreningen hjälper dem stärka tron och tillväxta andligen genom att ge dem möjligheter till ledarskap och undervisning. När de tjänar får deras liv en helt ny dimension. När de går framåt andligen ökar deras känsla av samhörighet, egenvärde och självaktning. De inser att evangeliets hela ändamål är att skapa möjligheter för oss att nå vår fulla potential. Med arbetet som hjälpföreningens systrar uträttar hjälper vi till att bygga upp riket och stärka hemmen i Sion. Ingen annan organisation i kyrkan kan uträtta det som hjälpföreningen gör. Tusentals familjer är mottagare av tjänandet givet av kärleksfulla besökslärare som erbjuder en tröstande hand, ett lyssnande öra och ett uppmuntrande ord. Min dotter Norma har detta att säga om hur hjälpföreningen har välsignat henne i sitt liv. Citat: "När Darren och jag var nygifta och väntade vårt första barn bodde vi i en liten universitetsstad. Vi var båda heltidsstuderande med små inkomster. Vår närmsta församling fanns i en stad ungefär 5 mil därifrån och vårt enda transportmedel var en gammal bil som för det mesta inte fungerade. När systrarna i församlingen upptäckte våra omständigheter ordnade de genast så att de turades om att köra oss till och från kyrkan på söndagar och till andra aktiviteter. Några av systrarna bodde i andra städer och körde 4-5 mil extra bara för att hämta upp oss. Dessutom var det många systrar som bjöd hem oss på trevliga familjemiddagar efter kyrkan. Ingen fick oss att känna oss som en börda till dem. Jag glömmer aldrig den sanna kärlek och omtanke som hjälpföreningens systrar visade oss under den här korta men svåra tiden i vårt liv." Slutcitat. Min man är biskop och han säger att han aldrig skulle klara sitt arbete utan hjälpen från hjälpföreningens president. Hjälpföreningens presidenter runt om i världen arbetar hand i hand med biskopar och grenspresidenter för att organisera systrarna i det heliga uppdraget att söka upp och hjälpa det behövande. Dessa hängivna presidenter i hjälpföreningen behöver ditt stöd och villiga händer. Din närvaro på hjälpföreningens möten välsignar dig, men när du deltar i hjälpföreningens arbete välsignas hela kyrkan. Vare sig du är ung eller gammal, ensamstående eller gift, änka eller med familj omkring dig, vill vi välsigna ditt liv och hem med hjälpföreningens inflytande och kraft. Det är viktigt att vi uppmuntrar kyrkans kvinnor att hjälpa verket framåt. Vi inbjuder er att använda ert mäktiga inflytande för det goda och därigenom stärka våra familjer, vår kyrka och våra samhällen. Ni är en välbehövlig kraft för kärlek, sanning och rättfärdighet i den här världen. Vi behöver er omvårdnad av familjer, vänner och grannar. Det är genom er som Guds fullkomliga kärlek till vart och ett av sina barn tydligen visas. Vårt presidentskap får ofta brev från systrar som välsignats genom hjälpföreningen. Många av dem räknar upp vad hjälpföreningen har gjort för dem och familjen. Listan kan låta ungefär så här. Hjälpföreningen försäkrar mig att min himmelske fader älskar mig eftersom jag är hans dotter. Den påminner mig om att min himmelske fader har välsignat mig med talanger och gåvor. Jag lär mig att tempelförbunden är livsviktiga för mig och min familj. Jag lär mig finna glädje i moderskapet. Hjälpföreningens lektioner och aktiviteter hjälper mig lära de färdigheter jag behöver för att bli en god mor. Jag känner mitt ansvar att påverka det uppväxande släktet för det goda. Hjälpföreningen hjälper mig bli en bättre hustru, att hedra och respektera min make. Jag uppmuntras att söka efter kunskap och personlig tillväxt. Jag lär mig och tillämpar oberoendets principer på möten och aktiviteter. Jag känner glädje i mitt tjänande som besökslärare och hjälpverksamheten. Jag upptäcker gåvor som jag inte visste att jag hade. Hjälpföreningen ger mig möjlighet att använda mina talanger. Jag lär att jag kan lyfta upp med andra. Jag lär att vi alla har något att dela med oss av. Kärlek, vänlighet, leenden, medkänsla och mer därtill. Jag utvecklar sann omtanke om andra. Jag lär mig bli en bättre medmänniska och behandla andra med vänlighet. Jag lär mig lösa problem och sätta upp mål. Jag vet att min faders alla välsignelser kan bli mina om jag förblir trofast och trogen mina förbund. Listan kan fortsätta. Jag är säker på att de flesta av er har mer att tillägga till denna lista. Hjälpföreningen är viktig för välfärden i varje hem och familj. Varje make och far borde uppmuntra aktivitet i hjälpföreningen. Varje kvinna borde komma för att lära sig om de möjligheter som hjälpföreningen erbjuder. Varje rättfärdig kvinna har en betydande roll i Guds plan och i att bygga upp hans rike. Hjälpföreningen behöver dig och du behöver hjälpföreningen. Jag vittnar för er om att hjälpföreningen organiserades av Gud för att bistå prästadömet i frälsningsarbetet. Jag vet att vår himmelske fader lever. Han känner och älskar dig och mig. Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Several years ago, I visited some dear friends.
För en del år sedan besökte jag några vänner i London. Under det här besöket åkte jag med tunnelbanan, vilket folk ofta gör där, för att åka från plats till plats. På varje tunnelbanestation finns det varningsskyltar om faror som man kan utsättas för. Blinkande ljussignaler varnar för att ett tåg närmar sig och att man bör stiga tillbaka. Det finns också en skylt som påminner om en annan fara. Avståndet mellan tåg och plattform. Det står: se upp för avståndet mellan vagn och plattform. Det är en påminnelse om att akta oss för att fastna med foten i mellanrummet eller tappa någonting där, vilket då skulle hamna under tåget och gå förlorat. Skylten behövs för att varna för en verklig fara. För att vara på den säkra sidan måste man se upp för avståndet. Många av oss har såna här avstånd eller klyftor i vårt eget liv. Ibland är det skillnaden mellan det vi vet och det vi faktiskt gör. Eller avståndet eller klyftan mellan våra mål och det vi faktiskt uppnår. De här avstånden kan vara påminnelser om hur vi kan förbättra oss. Eller om vi ignorerar dem blir till stötestenar för oss. Jag vill nämna några avstånd eller klyftor som jag ser hos mig själv och hos andra. De jag vill tala om ikväll är följande. För det första, avståndet eller klyftan mellan att tro att du är en Guds dotter och att veta i själ och hjärta att du är en dyrbar och älskad Guds dotter. För det andra, avståndet eller klyftan mellan att slutföra unga kvinnors program och att bli en fullt aktiv medlem i hjälpföreningen, Herrens organisation för kvinnorna. För det tredje, avståndet eller klyftan mellan att tro på Jesus Kristus och att vara ståndaktig i vittnesbördet om Jesus Kristus. Nummer ett, avståndet eller klyftan mellan att tro och att veta att du är en dyrbar och älskad Guds dotter. De flesta av oss som har varit medlemmar i kyrkan bara några månader har sjungit sången "Jag är Guds lilla barn". Jag har sjungit den sången ända sedan jag var liten och har alltid trott så. Trots att de flesta av oss tror det, tycks vi ha en tendens att tvivla eller glömma det när vi går igenom prövningar. Det finns de som säger, om Gud verkligen älskade mig, skulle han inte låta mitt barn drabbas av den här sjukdomen. Om Gud älskade mig, skulle han hjälpa mig att hitta en värdig man som jag kunde gifta mig med och bli beseglad till i templet. Om Gud älskade mig, skulle vi ha råd att köpa ett hus till vår familj. Eller, jag har syndat och därför älskar inte Gud mig längre. Tyvärr hör vi allt för ofta såna här och liknande påståenden. Du bör veta att det inte finns någonting som kan skilja dig från Kristi kärlek. Det står tydligt i skrifterna att ingen nöd, ångest, förföljelse, inga makter eller något annat skapat kan skilja oss från Kristi kärlek. Vår himmelske fader älskade oss så mycket att han sände sin enfödde son för att sona våra synder. Frälsaren led inte bara för varje synd. Han kände också varje slags smärta, bedrövelse, obehag, ensamhet eller sorg som någon av oss någonting kan uppleva. Är inte det stor kärlek? Den helige anden vittnar om Guds kärlek till sina barn. Vi behöver ta emot hans kärlek, älska oss själva och älska andra. Kom ihåg att varje annan själ på jorden också är ett Guds barn. Vi måste behandla varandra så kärleksfullt och vänligt som det anstår ett Guds barn. De flesta av er arbetar hårt på att göra er plikt, hålla buden och lyda Herren. Du behöver kunna urskilja Herrens godkännande. Du behöver veta att Herren har behag i och har godtagit ditt offer. Kom ihåg att se upp för det här avståndet och inte låta tvivel eller osäkerhet komma in i dina tankar. Du kan vara säker på att Gud älskar dig högt och att du är hans dyrbara barn. För det andra, avståndet eller klyftan mellan att slutföra unga kvinnors program och att bli en fullt aktiv medlem i hjälpföreningen, Herrens organisation för kvinnor. I många länder blir en flicka kvinna när hon fyller 18 år. För många är det här en spännande tid när vi känner att vi är vuxna och redo att ta oss an världen och erövra den. För unga kvinnor i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är det här också en tid när vi slutför många av uppgifterna i personlig tillväxt, börjar gå i hjälpföreningen och tar emot kallelser i kyrkan. Vårt vittnesbörd har stärkts i unga kvinnors program och vi har satt upp en lista med mål som ska leda till tempeläktenskap och en evig familj. Men tyvärr finns det yngre systrar som tar ledigt från att helt och fullt delta i evangeliet och hjälpföreningen. Somliga har inställningen, jag ska bli aktiv i hjälpföreningen när jag gifter mig, eller när jag blir äldre, eller när jag inte har så mycket att göra. När jag gick ut high school hade jag som mål att gå på college i några år, gifta mig med en stilig man och få fyra perfekta och vackra barn. Två pojkar och två flickor. Min make skulle ha en så pass hög inkomst att jag inte behövde yrkesarbeta. Och så planerade jag att tjäna i kyrkan och samhället. Tack och lov var ett av mina mål att vara aktiv och trofast i kyrkan. Nåja, som ni vet var det flera av mina mål som inte förverkligades på det sätt jag hade hoppats. Jag gick ut college, tjänade som missionär, fick ett jobb, fortsatte min skolgång för att ta magisterexamen och arbetade i mitt yrke i många år. Jag trodde säkert att jag skulle bli gift för 13 år sedan när jag öppnade en spådomskaka och läste, du kommer att vara gift inom ett år.
Men det blev ingen stilig man. Inget äktenskap och inga barn. Inget blev som jag hade planerat, utom en sak. Jag försökte vara aktiv och trofast i kyrkan. Det är jag mycket tacksam för. Det har haft en oerhörd betydelse i mitt liv. Jag hade möjlighet att i många år tjäna i unga kvinnor och kände att det gav mig möjlighet att undervisa, visa och vittna för yngre kvinnor som utvecklade sitt vittnesbörd och försökte gå framåt på det sätt som Gud hade visat. Jag fick också möjlighet att tjäna hjälpföreningen, vilket hjälpte mig att lära mig att tjäna andra och öka min tro. Och det gav mig en djup känsla av samhörighet. Trots att jag inte var gift och inte hade några barn, tyckte jag att mitt liv hade mening. Det fanns perioder när jag var modlös och då ifrågasatte jag planen. En kollega som inte var medlem i kyrkan sa till mig, varför fortsätter du att gå till en kyrka som lägger så mycket tonvikt på äktenskap och familj? Mitt enkla svar på det var, därför att den är sann. Jag kan vara lika ensamstående och lika barnlös utanför kyrkan. Men med kyrkan och Jesu Kristi evangelium i mitt liv fann jag glädje och visste att jag gick på den väg som frälsaren ville att jag skulle gå. Jag fann glädje och många möjligheter att tjäna, älska och utvecklas. Kom ihåg att det inte bara gäller vad du får ut av att vara aktiv i hjälpföreningen, utan också vad du kan ge och bidra med. Mina kära systrar, särskilt ni yngre ensamstående, jag vittnar för er om att Gud älskar er. Han tänker på er, han har en plan för er. Han behöver er till att tjäna hans barn. Han behöver er till att vara aktiva och trofasta och att delta helt och fullt i hans kyrka. Han behöver er till att trösta och lindra de lidandes nöd. Syster Eliza R. Snow, hjälpföreningens andra generalpresident, talade 1873 till en stor grupp systrar, både tonåringar och vuxna kvinnor, som hade församlats i Ogden i Utah. Hon gav följande råd som var angeläget då och som fortfarande är på sin plats idag. Hon vände sig till de yngre systrarna och sa, om ni umgås, det vill säga yngre och äldre kvinnor, utvecklas ert sinne, er intelligens och ni minskar er okunnighet. Guds ande instruerar ert sinne och ni instruerar varandra. Gud välsigne er, mina unga systrar. Kom ihåg att ni är Guds heliga och att ni har ett viktigt arbete att utföra i Sion. Hon fortsatte med att ge följande råd till alla kvinnor. Aposteln Paulus talade fordom om heliga kvinnor. Det är allas vår plikt att vara en helig kvinna. Om vi är heliga kvinnor har vi höga mål. Vi känner att vi är kallade att utföra viktiga plikter. Ingen är undantagen från dem. Det finns ingen syster som är så isolerad och vars sfär är så begränsad att hon inte kan göra åtskilligt för att upprätta Guds rike på jorden. Jag ber dig att se upp för det här avståndet och inte tillåta något slags inaktivitet i ditt liv. Du behöver kyrkan och kyrkan behöver dig. Och slutligen, avståndet eller klyftan mellan att tro på Jesus Kristus och att vara tapper i vittnesbördet om Jesus Kristus. Många människor tror på Jesus Kristus, att han föddes av Maria under enkla förhållanden i Betlehem för många år sedan. De flesta tror att han kom att bli en stor lärare, en vänlig och ädel själ. Somliga tror att han gav oss en samling värdefulla principer och bud och att vi välsignas om vi följer det han lärde och håller de här buden. Men vi som sista dagars heliga vet att vi måste göra mer än att tro på Kristus. Vi måste tro på honom, omvända oss från våra synder, bli döpta i hans namn och ta emot den heliga andens gåva. Och sedan måste vi hålla ut trofast in till änden. Vi måste dela med oss av vårt vittnesbörd åt andra. Vi måste trofast hålla de förbund vi har ingått med Gud. Vi vet att allt kommer att uppenbaras och ges till dem som tappert har härdat ut för Jesu Kristi evangeliums skull. När vi har omvänt oss får vi en naturlig önskan att dela med oss av evangeliet åt dem vi älskar. Lehi hade omvänt sig och ville att hans familj skulle ta del av evangeliets goda.
Nefi talade om Kristus, gladdes i Kristus och predikade om Kristus så att hans barn skulle kunna veta vilken källa de kunde gå till för att få frid och glädje. När Enos hade omvänt sig och fått förlåtelse för sina synder oroade han sig för sina bröder. Han ville att de skulle få de välsignelser som han själv hade fått. Överallt i skrifterna läser vi om män och kvinnor som hade omvänt sig och sedan ville styrka sina bröder och systrar. Gör din röst hörd bland de trofasta och förkunna ståndaktigt att han lever, att hans kyrka har blivit återställd och att lycksalighetsplanen är tillgänglig för alla. När vi ser upp för dessa avstånd eller klyftor genom att vara uppmärksamma på dem och avlägsna oss från faran, börjar vi förverkliga välsignelsernas fullhet i Jesu Kristi evangelium. Mina kära systrar, jag älskar er. Jag vet att frälsaren lever. Jag vet att han älskar var och en av oss. Jag vet att det här är hans sanna kyrka. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Sisters, We recognize
that. Vi vet att ni har mycket att göra och vi är verkligen tacksamma för er närvaro ikväll. Vi tackar Hjälpföreningens systrar och ledare som viger sitt liv och sin tro till detta stora verk. Vi tackar kören för deras sång och alla de som bidrog till att det här mötet kunde hållas. Vi får nu glädjen att lyssna till president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal sjunger kören avslutningssalmen Led oss fram, o himlens herre. Syster Carol M. Steven på Hjälpföreningens generalkommitté ber sedan avslutningsbönen. President Eyring.
I am grateful to be with you tonight. I express to you the love and
jag är tacksam över att få vara tillsammans med er ikväll. Jag framför till er president Månssons och president Ortofs kärlek och tacksamhet. Allt sedan jämföreningen grundades 1842 har den välsignat genom Guds profets omtänksamma och kärleksfulla tillsyn. Första tiden i Nauvoo undervisade Joseph Smith, ledarna och de församlade medlemmarna. I vetskap om att ni har denna underbara tradition kände jag ansvarets tyngd när president Månsson inbjöd mig att tala till er. Under ett av de första hjälpföreningsmötena bad profeten Joseph Smith, biskop Whitney, att tala helt överraskande i hans ställe. Biskop Whitney började med att säga att han hade kommit dit glad i hågen över att bli undervisad av profeten. Jag förstår hans känsla av besvikelse och kanske er också. Medan jag förberedde mig för den här timmen frågade jag därför president Månsson vad han tyckte skulle vara till mest hjälp för er att få höra. Det han sa bekräftade de tankar som redan kommit till mig när jag studerade och bad. Så ikväll vill jag tala till er om det stora arv de som gick före er i hjälpföreningen överlämnade till er. Den del av grunden som de la åt er och som tycks vara den allra viktigaste och stadigaste är att kärleken ska vara själva kärnan i föreningen och finnas i varje medlems hjärta, vara en del av hennes natur. Kärleken till nästan var för dem långt mer än en känsla av välvilja. Den här kärleken kommer av tro på Herren Jesus Kristus och är en följd av att hans försoning verkar i medlemmarnas hjärtan. Det finns många välgörenhetsorganisationer bland kvinnor som gör ett storslaget arbete. Det finns många som har en överväldigande medkänsla för de olyckligt lottade, sjuka och behövande. Men den här organisationen är unik och har varit så från början. I den grundval de skapade satte dessa goda systrar kärleken sviker aldrig som motto. Det var där från början, det fanns under den tid som följde. Finns där idag i en ny tid. Och kommer att finnas i hjälpföreningen i kommande tider. Den här hjälpföreningen består av kvinnor vars kärlek till nästan uppstår i hjärtan som förändrats genom att vara värdiga och hålla de förbund som erbjuds endast i Herrens sanna kyrka. Deras kärlek till nästan kommer från honom genom hans försoning. Deras kärleksfulla handlingar vägleds av hans exempel och kommer av tacksamhet för hans oändliga barmhärtighetsgåva och genom den heliga anden som han sände för att åtfölja hans tjänare på deras barmhärtighetsuppdrag. Tack vare detta har de gjort och kan göra sällsynta saker för varandra och finna glädje även när deras egna ouppfyllda behov är stora. Hjälpföreningens historia är fylld av berättelser om sådant beaktansvärt osjälviskt tjänande. Under den fruktansvärda tid av förföljelse och försakelse när de trofasta flyttade från Ohio till Missouri, vidare till Illinois och sedan västerut tvärs över ödemarken, tog systrarna i sin fattigdom och bedrövelse hand om andra. Ni skulle gråta som jag gjorde om jag nu skulle läsa några av berättelserna för er i Hjälpföreningens historia. Ni skulle röras av deras generositet, men ännu mer skulle ni känna igen den tro som lyfte och stärkte dem. De kom från många olika omständigheter. Alla stod de inför livets mångsidiga prövningar och hjärtesorger. Deras beslutsamhet genom tron på att tjäna Herren och andra människor verkade inte föra dem runt jordelivets stormar utan rakt in i dem. En del var unga och en del var gamla. De kom från många länder och folkslag, precis som ni idag. Men de var av ett hjärta, ett sinne och hade samma föresats. De var fast beslutna att hjälpa Herren bygga Sion där det lyckliga tillstånd som skulle finnas, som Mormors bok beskrivit så livfullt för dem. Ni minns vad som hände i fjärde Nefi. Och detta bar de med sig i sina hjärtan vart helst Herren ledde dem på deras väg till Sion. Citat. Och det hände sig det 36:e året att allt folket blev omvänt till Herren i hela landet, både nefiter och namaniter. Och det fanns inga stridigheter eller ordstrider bland dem. Och alla behandlade varandra rättvist. Och de hade allting gemensamt ibland sig. Därför fanns det inga rika eller fattiga, bundna eller fria, utan de hade alla gjorts fria och var delaktiga i den himmelska gåvan. Och det hände sig att det inte fanns några stridigheter i landet, tack vare Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. De tidiga medlemmarna i hjälpföreningen fick inte uppleva en sådan idyllisk tid, men Guds kärlek fanns i deras hjärtan. Och den och de uthärdade färden västerut och under åren som följde. Genom svåra omständigheter upphörde hjälpföreningen att under nära 40 år fungera som en organisation för hela kyrkan. Men 1866 kallade Brigham Young Eliza R. Snow att hjälpa biskoparna att organisera hjälpföreningar. Hon kallades 1880 som hjälpföreningens andra generalpresident. Hjälpföreningens uppteckningar visar att när ledarna tog kontakt med systrarna i kyrkan för att inleda hjälpföreningens arbete på nytt, så fann de att kärleken till nästan var oförminskad i deras hjärtan. De hade fortsatt att i barmhärtighet sträcka ut handen till behövande. Hos de som förblivit trofasta sina förbund hade kärlekens gåva, Kristi rena kärlek, blivit bestående. Den var deras. Under åren därefter växte hjälpföreningen i antal och styrka och att tjäna dem som led nöd. Under ledning av kvinnor med stor vision och förmåga tog hjälpföreningen initiativ till att starta välgörenhet för människor i nöd. Något som inte förekom i gränslandet västerut. De inrättade ett litet sjukhus och hjälpte kvinnor att ge sig av österut, skaffa sig läkarutbildning för att kunna bemanna det. Detta var början på ett av de stora sjukhussystemen i Förenta Staterna. De började med program som under årens lopp blev kyrkans världsomfattande program för social verksamhet. De skapade ett system för lagring av spannmål som var så effektivt att de kunde besvara rop på hjälp från förbundsstaten i en tid av krig och krisläge. De började med vad som blev primärföreningen och vad som blev de unga kvinnornas organisation i kyrkan. De skapade en egen tidskrift för kvinnor. De blev en av världens största organisationer för kvinnor. De fanns också med bland ledarna för kvinnoorganisationer i Förenta Staterna. Hjälpföreningen var i grund och botten upprinnelsen till kyrkans förmåga att ge humanitärt bistånd över hela världen. När nationers ledare besöker Utah uttrycker de djup respekt och beundran för vad kyrkan gör för de fattiga och offren för krig och naturkatastrofer i hela världen. Dessa utomordentliga gåvor till Guds barn är en del av hjälpföreningens bestående arv. Profeten Joseph Smith sa till hjälpföreningen under ett tidigt möte att sådana märkliga saker skulle hända till följd av deras trofasta tjänande. Han sa att drottningar skulle komma att lära sig av och ta del av deras tjänare. Jag har sett denna profetia gå i uppfyllelse. Och jag kan se i uppteckningarna att ett löfte i skrifterna som gavs till dem som tjänar Herren i hans verk också gavs till hjälpföreningens pionjärer. Det löftet gavs genom profeten Joseph Smith och finns nedtecknat i 88 kapitlet i denna förbunden. Det handlar om de som kommer att kallas att tjäna tillsammans med Herren under på varandra följande tidsperioder. Och han sa till den första: gå ut och arbeta på åkern. Och jag ska komma till dig i den första timmen och du ska se mitt ansiktes glädje. Och han sa till den andra: gå även du ut på åkern och i den andra timmen ska jag besöka dig med mitt ansiktes glädje. Och även till den tredje sa han: jag ska besöka dig. Och till den fjärde och så vidare till och med den tolfte. Och åkerns herre gick ut till den första i den första timmen och stannade hos honom hela den timmen. Och ljuset i hans herres ansikte gjorde honom glad. Det framgår tydligt av deras uppteckningar att kvinnorna i hjälpföreningens första period kände den glädje Herren utlovade. Han var med dem i arbetet. Han gjorde det framgångsrikt och de kände sig glada. Profeten Josef förutsåg att det skulle komma en annan tid. Han såg det storslagna verk de skulle upprätta under den första tiden. Men han sa också att de skulle tjäna, välsigna och ta hand om dem som stod dem nära och som de personligen kände. Efter en glädjande tid av uppbyggnad ledde Herren dem in i nästa period, bort från de områden inom vilka de så storslaget hade verkat. Jag vet att det var svårt för de trofasta män som ärvde det sjukhussystem de hade utvidgat på den grund hjälpföreningen hade byggt. Herren klargjorde genom sina profeter att hans prästadömstjänare kunde överlämna förtroendet att upprätthålla och bygga upp detta kraftfulla medel till andra och ägna sig mer och att ta hand om de områden där Herren verkade för att rädda sin faders barns eviga själar. Och så skänkte de kyrkan bort sina sjukhus. Jag känner och beundrar de män som glatt sig åt att tjäna inom denna organisation. Och jag försåg att de förstod att glädjen hade kommit av att Herren hade varit med dem i arbetet, inte av deras egna prestationer. Så de log och gav med glädje bort vad de hade byggt upp, utan att känna sig berövade något eller förringade. De hade tro på att Herren såg ett större behov någon annanstans, i en annan tid. En värdefull del av ert hjälpföreningsarv är att samma tro finns i hjälpföreningens ledares och medlemmars hjärtan. Herren hade känt till vad deras stora gåvor skulle behövas i nästa period och vad de skulle finna en ännu större glädje än i de välgörenhetsföretag de hade påbörjat och byggt. Kyrkan blev större och spreds över hela världen. Den hjälpverksamhet de hade skapat började kräva massiva resurser och ständig uppsikt i en växande kyrka och en värld med ökat tumult. Att genomföra stora centraliserade program skulle ha minskat möjligheterna för enskilda hjälpföreningsledare och medlemmar att känna glädjen av att kunna betjäna enskilda åt och med Herren. Herren hade redan deras möjlighet på plats för en ny tid. Det enda system som skulle kunna ge bistånd och tröst överallt i en så stor kyrka i en så olikartad värld skulle vara genom enskilda tjänare i de nödlidandes närhet. Herren hade sett att komma från hjälpföreningens början. Han utformade ett mönster. Två systrar i hjälpföreningen tar emot uppgiften att besöka en annan syster som ett kall från Herren. Så har det varit hela tiden. Hjälpföreningens ämbetsmän organiserar medlemmar som de vet har tro till att utföra barmhärtigt tjänande när det innebär mer än vad två utsedda besökare förmår. Bland vänner var det alltid nära hem. Medlemmar undervisar om evangeliet på lokala möten och bär vittna om frälsaren och återställelsen. Döttrar har vakat över mödrar. Mödrar lyssnade till, undervisade och tog hand om döttrar. Medlemmarna i hjälpföreningen har alltid haft det lokala prästerdömets herdars förtroende. Varje biskop och grenspresident har en hjälpföreningspresident att lita till. Hon har besökslärare som vet vilka prövningar och behov varje syster har. Hon kan genom dem få lära känna de enskildas och familjernas hjärtan. Hon kan uppfylla behoven och hjälpa biskopen i hans kall att ge näring åt enskilda och familjer. En underbar del av hjälpföreningens här framgår av det sätt som prästadömet visat respekt för och i sin tur erhållit respekt från hjälpföreningen. Jag har sett det som ni har sett. Vår biskop sa till mig med ett leende för många år sedan: hur kan det komma sig att när jag går hem till någon i församlingen som är i nöd så är alltid din hustru före mig? Varje biskop och gränspresident med någon erfarenhet alls har fått en vänlig knuff genom systrarnas inspirerande föredöme. De hjälper oss minnas att det finns ingen frälsning för någon, varken män eller kvinnor, utan ett kärleksfullt tjänande. Ni som är äldre minns att president Marion G. Romney citerade detta skriftställe när han sa att han var lika fast besluten som systrarna att trofast utföra detta tjänande. Han citerade Mosia. Citat: och se, för dessa tings skull som jag har talat till er, det vill säga att för att ni ska behålla era synders förlåtelse från dag till dag, så att ni kan vandra utan skuld inför Gud, vill jag att ni ska ge av era ägodelar till de fattiga, var och en allt efter vad han har, till att föda de hungriga, kläda de nakna, besöka de sjuka och lindra deras nöd, andligt och timligt, allt efter behov. Orsaken till att president Romney log när han sa det var, han sa, att få behålla syndernas förlåtelse så ville han förena sig med hjälpföreningen. Nu är det dags att tala om vad ni måste göra för att föra detta underbara och heliga hjälpföreningsar vidare till de som kommer efter er. Det krävs små och enkla ting. Kom bara ihåg att det förs vidare från hjärta till hjärta. Kärlek, Kristi rena kärlek, är en del av den mäktiga förändring i hjärtat som Herren lovar sina trofasta. Det är därför inte svårt att se vilka enkla ting ni kan och måste göra för att föra arvet vidare. Varje gång ni och er kamrat förbereder er att besöka någon behöver ni bara tänka på vad framgång innebär. Det är mer att komma in genom dörren, det är mer än att ge ett budskap. Det är mer att fråga än att fråga hur ni kan hjälpa till. Framgången kommer kanske först efter många besök, och kanske får ni aldrig i denna värld se bevis på att ni lyckats. Men ni kan känna genom anden om ni är på rätt väg. Jag talade med en medlem i hjälpföreningen om ett besök hon gjort. Det var till en kvinna som plötsligt och tragiskt hade förlorat sin make. Det var biskopen som föreslog att hon skulle besöka henne. Under senaste år hade kvinnan bara haft periodisk kontakt med hjälpföreningen. Besöksläraren förberedde sig genom att stanna vid en butik och köpa lite blommor. Det var säsong för tulpaner och de fanns i många olika färger. Hon valde en färg som hon gillade men kände sig manad att byta till en annan. Hon visste inte varför, men hon valde gula. När hon överräckte de gula tulpanerna vid dörren log kvinnorna och sa: kom och se min trädgård. Den var fylld med gula tulpaner i full blom. Kvinnan sa: Jag undrade just om jag skulle klippa några och ställa dem inomhus, men det kan jag låta dem stå kvar och njuta av dem lite längre i trädgården. Tack för att du gav mig dem här. De små pratade glatt, som gamla vänner. Av denna maning att ge några blommor och välja gula tulpaner fick denna besökslärare bevis på att hon gick Herrens ärende. Jag hörde glädjen i hennes röst när hon berättade. När hon talade med mig visste hon inte hur änkan kände sig efter besöket. Men om hon kände att Gud älskade henne och att han hade sänt en ängel till henne, så hade besöksläraren i Herrens ögon hjälpt henne framåt på vägen till framgång. Den läraren kanske inte var bekräftat förrän i nästa värld att hennes trofasta ansträngning lyckades. Så är det ofta med lärare som gång på gång i nästan 9 år visade kärlek till en annan änka som bodde på ett vårdhem i närheten. Som jag hörde från änkan är jag säker på att dessa besökslärare lyckades. De får uppleva det som profeten Joseph Smiths mor beskrev för systrarna under ett möte som hon var med på. Hon sa, vi måste ta hand om varandra, vaka över varandra, trösta varandra och ta emot den undervisning som gör att vi alla kan sitta ner i himlen tillsammans. Ni för arvet vidare när ni hjälper andra att ta emot kärlekens gåva i hjärtat. De kan sedan föra det vidare till andra. Hjälpföreningens arv och historia finns nedtecknade i ord och antal, men arvet förs vidare från hjärta till hjärta. Det är därför familjer har sån nytta av hjälpföreningen. Min mor gav mig en liten nål med orden, kärleken sviker aldrig. Syster Beck gav mig den här lilla att ha på min jacka på uppslaget. Det bestående är som min mor lämpade efter sig till familjen var hennes kärlek. Joseph Smith sa att det här är ett helhet. Jag sätter inte på det än. Jag kanske inte klarar provet än. I den förening som profeten Josef sa, sa han att det skulle bli en förening av de djupt omvända. Det bestående är som min mor lämnade efter sig till sin familj var hennes kärlek och Herrens kärlek som jag såg och kände i de enkla saker hon gjorde för honom genom att visa medkänsla. Hon var en hjälpföreningens kvinna. Hon hade inga döttrar, men min hustru har fört arvet vidare till våra 2 döttrar och de kommer att hålla det levande i andras hjärtan. Det kommer att bestå, för kärleken sviker aldrig. Jag vet nog om att denna kärlek är Kristi rena kärlek. Han lever, och när vi känner varandra tillsammans med honom känner vi hans glädje. Genom sin försoning gjorde han det möjligt för oss att be om och få kärlekens gåva. Jag vet att Fadern lever och besvarar våra böner. Ni är medlemmar i en förening som grundats och fick kursen utstakad av återställelsens profet Joseph Smith. Syster Beck och hennes rådgivare kallades genom inspiration från Gud till en levande profet. Jag vet att det är så. Ni har ett underbart arv. Jag ber till Gud att han ska inspirera er till att bevara det och föra det vidare som en arvedel till att välsigna och glädja dem i kommande generationer och tidsperioder. I Jesu Kristi heliga namn, han som vi tjänar. Amen.
I saw the Rachel of old. Our Father in heaven,
vår fader i himlen, våra hjärtan är fyllda med tacksamhet och kärlek när vi avslutar detta hjälpföreningens möte. Vi är så tacksamma för evangeliets återställelse till jorden, för evangeliets fullhet och för de välsignelser, för delaktighet i detta evangelium. Vi är tacksamma för prästadömets återställelse och tacksamma att bli ledda av en profet. Vi är så tacksamma för president Månsson. Vi älskar honom och vi stödjer honom. Vi är tacksamma för hans rådgivare. Vi är tacksamma till alla våra prästadömsledare, för de 12 och de 70 som arbetar med oss och stöder oss i hjälpföreningens arbete. Vi är tacksamma för det tillfälle vi har att vara medarbetare till dem i detta fantastiska arbete och att tjäna, att bygga upp riket. Vi ber dig ge kärlek i våra hjärtan. Vi ber dig välsigna oss att vi ska förstå den kunskap vi behöver från dig så att vi kan göra vår del i detta viktiga arbete på jorden i denna tid. Vi är tacksamma för det arv, för de som har gått före oss. Vi är tacksamma för deras styrka, för deras vittnesbörd. Och vi är tacksamma för det privilegiet att vara här. Att vi kan bygga den grund för de som har gått före oss. Vi är tacksamma, himmelske Fader, för alla de välsignelser du har gett till oss. Speciellt för vår frälsare. Vi älskar honom. Vi är tacksamma till honom. För hans offer, för var och en av oss. Vi är tacksamma för det tillfälle vi har att bli bättre, att göra bättre. Tack vare honom och hans stora offer. Vi tackar dig, Fader, för denna kör som har gett oss denna ande denna kväll. Vi är tacksamma för deras tjänande för vår skull. För att de har delat med sina talanger och sin tid. Vi är tacksamma för vår generalpresidentskap, syster Beck, syster Allred och syster Thompson. Vi älskar dem, vi stödjer dem. När vi lyssnar till deras vägledning och när vi lyder, välsigna oss att våra sinnen ska vara öppna så vi kan förstå att bara följa deras råd. Att vi ska sitta i råd med våra prästadömsledare så att vi kan förstå behoven av våra hjälpföreningssystrar runt världen. Att vi ska öka vår förståelse så att hjälpföreningens arbete kan gå vidare. Vi ber att vi ska kunna vara ett exempel för gott runt världen. Vi älskar dig, Fader. Vi är tacksamma för tillfället att få vara här och vi avsluta detta möte i Jesu Kristi namn. Amen.